Hej! Detta är ett partipolitiskt program producerat och finansierat av Gällivare Moderaterna.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
We built this city on rock and roll. Välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram, och vi som sitter här idag är
Bengt Flykt,
Dag Sundberg
och Kurt Kalla. Ja, välkomna till Gällivare Moderaternas, nu tjatar jag, närradioprogram. Vi som sitter här har vi ju nämnt, och Bengt och Kurt är ju ganska kända i de här sammanhangen. Men Dag Sundberg, vem är det?
Nej, men jag är ju då ordförande för Moderaterna i Luleå och riksdagskandidat här i Norrbotten.
Okay.
Och här för att gästa våra vänner här i Gällivare.
Ja, så kanske vi får lite perspektiv på vad som händer i länet, alltså i regionen, för bland Moderaterna också. Det är viktigt inför valet. Som rubriker har vi då som vanligt när och fjärran, i politiken, i partiet och vad stunder i Gällivare. Under när och fjärran så har vi en fråga här. Vad brukar våra radiopratare göra när det är första maj? Brukar vi vara och demonstrera?
Om du frågar mig, nej. Jag brukar faktiskt, när jag var aktiv på heltid i arbetslivet, så var det en utmärkt dag att jobba. För att ofta var man ensam på jobb och kunde ta tag i sånt där som man inte hade hunnit med annars. Lugnt och fint.
Och jag har haft stuga, och det har inneburit i drygt 22 år. Och det inneburit att de har inte varit alls i samhället, utan de har ju varit i stugan när det var ledig dag.
Mm. Nej, jag brukar återhämta mig från Valborg, men också jobba. Ja. Just den här gången ska jag dock lyssna på vårt oppositionsrådstal i Luleå, för då ska vi första maj tala.
Okej.
Okay. Mm. Okay. Men ni bär inte plakat i alla fall?
Nej, vi tänkte inte demonstrera mot oss själva som sossarna brukar göra.
Jag ska faktiskt också åka till, som Kurre nämnde, stugan, och då ska vi slå på vattnet. Och det är en händelse som inte låter så märkvärdig, men jag har varit med om att det blir läckage, och då är det inget kul om man upptäcker en vecka efteråt.
Mm. Är nog bäst att vara på plats. Men du, på plats. Du har varit i Luleå och lyssnat på Mark- och miljödomstolens förhandlingar om LKABs tillstånd.
Jo, jag var där förra veckan tre hela dagar, och det var spännande faktiskt att se hur det går till. Och ja, det här är ju offentligt, så att det har ju varit i media att Hav och vatten kommer att yrka avslag, för de tycker att allt vatten ska renas på en gång, och på den linjen går också Naturvårdsverket. LKAB har ju åtagit sig att bygga en anläggning som renar 400 kubikmeter vatten i timmen, och sen ska man också då flerdubbla klarningsmagasinet. Och man ska höja dammsystemet där man lagrar sanden. Och det innebär, man har ju då gjort modelleringar. Och det är ju det enda man kan göra när man tittar framåt. Och räknat fram att med de åtgärderna så kommer man att klara de här utsläppsvillkoren med god marginal. Men det tycker alltså inte Hav och vatten, och det tycker inte Naturvårdsverket.
Så det finns risk för överklagan, menar
du? Ja, jag är inte så kunnig på juridiken. Om nu Mark- och miljödomstolen dömer bifall. Ja, det finns ju någonting som heter Mark- och miljööverdomstolen. Så ja, kanske.
Men det där är ju väldigt spännande och avgörande för oss. För att de har ju lovat komma med sin dom ja, före midsommar. Får se om de klarar det. Och det är väldigt avgörande för hela LKABs verksamhet här i Malmberget under lång tid framöver.
Ja, sen fortsätter ju nu förhandlingarna här i Gällivare nästa vecka, och då var det ju meningen att det skulle handla bara om ersättningar för påverkade bergvärmebrunnar. Men jag hörde av en som var där på fredag också att det spillde över lite vattenfrågor även till den här veckan.
Okej. Okay. Ja, men det är en avgörande tid för LKAB i Malmberget och de kommande veckorna eller månaden kan man väl säga.
Väldigt spännande.
Ja. Nu kan vi ju, eftersom vi har dig här idag, så går vi på nästa punkt, och det är ju att kunden till LKAB, SSAB, håller på att ska bygga ljusbågsugnar i Luleå, men de har lite problem där. Och det är ju väldigt mycket i media nu.
Ja, du tänker på det här med man har hittat markföroreningar och det är mycket folk som har blivit sjuka på arbetsplatsen och så vidare, som det verkar.
Ja.
Ja, och vi följer ju och kollar på det här även i Luleå såklart. Vi har ju det här att mycket mark, både på SSAB men också hela stan, är ju gammal soptipp, och man har som bara grävt mycket saker under marken. Och så när man nu kollar upp och ska göra om, då hittar man all den här skiten från 50- och 60-talet och så vidare som stötte mycket käppar i hjulet.
Ja, just det med avfall, alltså det, så gjorde man ju även här. Soptipparna låg där och de bara öste ner, och sen har man grävt över det.
Ja, så. Man brukar kalla det för italiensk städning, man sopar skiten under mattan.
Ja, vi har mycket sånt. Nu ska vi bygga om LLTs bussterminal också, där Norrbotniabanan också ska gå. Och det, hela det är ju bara gammal soptipp, alltihopa, verkligen.
Ja, det är, men det är lite obehagligt, och de måste ju kämpa och tycka det är tufft för SSAB. Jag hörde platschefen igår i radion, han berättade att de har tagit över 150 000 gasprover.
Mm. Och inte hittat någonting.
Nej, det måste vara frustrerande.
Ja, men jag tänker dels på dem som nu har blivit drabbade, men också så här att vara i den rollen som han är. Liksom, att man hittar ingenting efter 150 000 prover och så fortsätter man förnätigt. Jag tror att han gör så gott han kan. Men det där är ju...
Det gör de ju säkert.
Jag avundas inte den situationen på något sätt.
Ja, det är ju den här typiska needle in the haystack.
Mm.
Men nu till ett annat problem som vi har. Och ja, det är ju inte bara vi, det är i stort sett hela världen. Det pågår ju trassligheten nere i Hormuzsundet.
Hormuzsundet.
Ja. Hormuzsundet. Och som även påverkar oss. Bengt, vad tänker du kring det?
Ja, jag såg ju på presskonferensen i sin helhet igår, och man har ju då gått ut med en tidig varning för just flygbränsle. Det var ju då Kristersson, Ebba Busch och generaldirektören för, vad hette hon då, Asserud tror jag, någonting sånt. Och de menar ju då på att Asien är redan drabbat. Där har man ransoneringar och olika tillfälliga regelverk för att hålla nere förbrukningen. Europa är mindre drabbat och Sverige är ytterligare mindre drabbat. Vi får i huvudsaken av våra oljeprodukter från annat håll. Och Sverige får ju mycket från Norge. Men just för flygbränsle kan det bli problem. Och då håller man ju på att ställa om produktionsmixen så att man ska parera det där. Men till exempel Ebba sa ju då att om man planerar en lång semesterresa må vara utanför Europa, då ska man ha lite marginaler på returresan. Det är inte säkert att just den avgången man har bokat kan gå.
Nej, men det, man får ju hoppas, det där är ju en väldigt tråkig sak som påverkar även oss här uppe i våran region, och vi får ju hoppas att på något sätt man hittar en lösning kring det där. Det är ju varje dag så är det ju med bland toppnyheterna i svenska media också. Men ja, nu tycker jag vi tar lite musik.
Fleetwood Mac, Second Hand News.
Do my
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata lite om vad som händer här i politiken. Och jag får väl äran att börja då. Det är så att jag har återgått och sitter numera i Dundret fjällanläggningars styrelse. Och hade där jag var med på mitt första styrelsemöte förra veckan. Och det är ju så att jag suttit där tidigare med hopp av. För att vi var inte alls överens i styrelsen om bolaget och sådär. Men nu har det hänt saker, och det som har hänt är ju då att man har satt dit kommunens ekonomichef Birgitta Häggström som tillförordnad vd i oktober, klev hon in. Och hon har vidtagit en del åtgärder. Man har dragit ner på personal, man har tagit helt annat rejält grepp tycker jag om ekonomin. Man har också skrivit om affärsplanen, så nu handlar det inte om världsklassanläggning och mer. Utan nu handlar det om alltså man utgår från det lokala och det regionala. Man alltså trappar ner det till en rimlig nivå vad Dundret ska vara.
Man kan säga att man har nyktrat till.
Nej, men det där i Luleå så sitter ett kommunalt bolag där som har haft flera år av minusresultat, och man har pratat om nedläggning eller göra om så. Men nu ska det här omvandlas till ett annat bolag. Men alltså det där vi pratar om att vi ska ha internationellt erkänd kultur i Luleå. Och då är det så här, vilken del av jorden ska man sitta in sig på? Det är mycket enklare där man är hemma. Ja. Man känner företagarna här i kommunen och regionen. Och det tror jag är sunt, liksom, att man bygger stabilitet här först.
Precis, man ska liksom gräva där man står, om man säger så.
Och vara realistisk.
Jo. Så det var en av anledningarna till att jag hoppade in. Och sen var det också då att det var en annan av våra nya medlemmar som ville sitta där. Och så vi har två platser, så då tänkte jag, då hjälper jag till och hoppar in. Och sen den tredje grejen som var avgörande för att jag ska kliva in, det var det att man har tillsatt då han är tillsatt nu en ny vd. Han heter Tobias Fällman, och det är en kille som är uppvuxen i Luleå. Man har tillbringat väldigt mycket tid på Dundret. Han har varit både elev och lärare på skidgymnasiet där. Det betyder att han kan berget, och det är viktigt. Nästa grej är att han jobbar nu åt skidförbundet och är en form av chef för den alpina delen där. Och han börjar nu då, eller har börjat på Dundret, och vi har haft ett samtal med han, och det verkar sunt och riktigt, hans tänk, enligt min uppfattning. Och det är så att han flyttar hit också. Han tillför Gällivare ytterligare en sak. Hans fru är lärare. Och det är ju någonting vi behöver här. Så
det var ganska roligt. Så det är ju superbra.
Absolut. Men från först i juni, då kör han för fullt. Och vad jag förstår så är han ligger lite grann med i det att vi fick ju ha världskuppen här på alpin världskupp, skikross. Första, det var 43 år sedan senast, och det blev ett riktigt bra arrangemang, det var kul. Mm. Och nu låter det som att det återkommer, vi kommer få ha det fler år. Så det är jättebra för Dundret. Och sen ytterligare en sak som har tillkommit, alltså efter jag beslutat mig att gå med i styrelsen, det är att nu har man skrivit ett samarbetsavtal med Peter Havsblad Group. Och det är ju en koncern som äger flera hotell runt om i Norrbotten.
Och dessutom har hjärtat här i regionen.
Precis. Mm. Och de håller på nu för fullt att bygga 200 boenden i princip. Alltså det kommer användas av LKAB i första hand. De har skrivit avtal med dem, så det kommer vara fly-in, fly-out där inledningsvis. Men tanken är att de ska satsa mer. Och efter den här perioden där LKAB har det, så ska det övergå till turistlägenheter.
Jo, då kan jag ju lägga till ytterligare en pusselbit. Att nu är ju då detaljplanen för det området klar. Och det innebär ju att nu är det fritt fram och för den som vill bygga i hotell eller vad man nu kan tänkas vilja bygga där. Och för några veckor sedan så tog vi då ett beslut att bevilja bygglovet för det här de här entreprenörsbostäderna som Kurt nämnde. Så det rullar på där. Och då kan jag komma in på mötet vi hade i miljöbygg- och räddningsnämnden igår. Det var inga väldigt ärenden som stack ut. Det var en bygglov för tillfälligt upplag av byggskrot i Malmberget. Man brukar normalt skicka det här till Boden eller Kiruna. Men båda de är liksom fulltjåkade och Kiruna är dessutom ugnen i trasig. Så man får lagra det tillfälligt och flisa det då på en tomt i Malmberget. Men det är inget konstigt, det är ingen som bor där, det är instängslat och allting sånt där. Så det beviljar vi. Men sen är det tyvärr inte första gången så är det lite kris i räddningsnämnden. Det är många som säger upp sig och det finns till och med risk att det kan bli tvångsförvaltning där om man inte lyckas bemanna tillräckligt. Och jag stack ut hakan och föreslog att men om det nu har problem i chefsleden eller vad de har av det. Ni kan ju ta in en ny gammal räddningschef som kommer från våra led, nämligen Benny Blom.
Oj då, hur blev reaktionen då?
Ja, den här TF, förvaltningschefen, vi får ju nu på måndag som kommer från Aitik, Boliden.
Ja, och där är ju fel ämbär, det är inte räddningsnämnden.
Ja, men ja, precis. Men hon får ju chockstart naturligtvis att börja med det. Men Helena som är TF, hon sa, ja men jag tar med mig frågan och sen... Vi var så illmariga så vi ringde till Benny, jag och Pelle och sa att kom och luncha med oss.
Sen när jag förberett han.
Han lät inte helt omöjlig men ja, vi får se.
Ja, det var ett tjuvtrick.
Ett tjuvtrick.
Då går vi till nästa ärende och det här är ju någonting som också nu är väldigt hett i media, både lokalt och även på riksplanet, men det berör ju väldigt mycket de här kommunerna här uppe och det är det här med rennäringens vara kan man väl nästan säga det. Ebba Busch hade ju ett förslag att man skulle ta bort rennäring som ett riksintresse. Och ja, det, även här bland våra kommuner så är det lite delade meningar kring det där.
Mm. Jag menar alltså det där... Det är ju ingen som tycker att det här fungerar idag. Så, alltså det finns ju ingen riktig dialog. Så att man, om jag ska snälltolka den när det någon sörlänning kommer hit och ska säga hur det ligger till. Mm. Men det jag slogs av som både tornedaling och pitebo liksom släkten ur norrbottnisk på något sätt är liksom att jag tyckte det var väldigt respektlöst. Ja. Det här uttalandet. Alltså inte... Jag säger inte att det inte finns poänger och jag säger inte att man inte ska se över det, men jag tänker att det finns många här som känner att vet man verkligen vad man pratar om?
Men det är ju så här också, jag lyssnade på vårat Miljöpartis första sådana här timslånga radioprogram och de spydde rätt mycket galla på Ebba, men de sa inte ett ord om att förslaget kommer ursprungligen från Kristi Pono i Kiruna, han är ju KD-are där. Och sätter man sig in i Kirunas situation, de har nu fått på halsen att de ska flytta 6 000 Kirunabor ska ha nya bostäder. Och i tillägg till det så ska de ta en ny malmkropp i anspråk per Geijer. Och de är liksom i tidsnöd och ska de hålla på då och i långbänk och tjafsa om dräktiga vajor och vad det kan vara. Det håller liksom inte, då kommer Kiruna att försvinna från kartan. Och det, vem vill det?
Och det är väl det jag tycker ibland i de här diskussionerna glöms bort. Jag såg ju det senaste med Biltema i Kiruna exempelvis, det har ni ju sett. Ja. Och jag ska inte gräga mig in i den diskussionen, men det här med respekten. Alltså samtidigt som jag har full förståelse för framförallt de är samer och de som har goda vänner och familj som är samer. Så men exempelvis ta Kirunaborna eller även personer i Gällivare andra delar av Norrbotten, men maktlösheten, alltså vi kommer inte finnas, att Kiruna inte kommer finnas om det inte finns mark, att man inte får möjligheten att utveckla kommunen vidare, och det där måste ju man också ta hänsyn till som politiker.
Det måste ju bli en sansad debatt kring det här, det har varit och allt det här med Girjas dom och allt sånt som har blivit då För jakt och fiske är ju så stort intresse. Det är ju faktiskt orsaken till att många bor här. Och så då tar man det med renskötsel. Och det är så polariserat. Det är liksom inget sunt perspektiv på det. På något sätt måste man kunna hantera det här. För att visst, alltså renskötsel i all ära, men det är ändå inte så stor näring, om vi säger så. Man kan inte jämföra med gruvnäring. Det är helt olika divisioner.
Jag tror att den samlade omsättningen för rennäringen är ungefär 260 miljoner och sånt. Den redovisade. Och det är drygt hälften av en genomsnittlig ICA Maxi-butik omsätter. Så då har man lite perspektiv. Och det är ungefär dubbelt så mycket som en Biltema i genomsnitt omsätter.
Ja, och det är väl det någonstans att den här respekten för att det absolut det handlar om kulturutövning, det handlar liksom om samernas liksom villkor å ena sidan, men också möjlighet att utveckla länet, att vi ska finnas kvar, att hela samhällen inte ska dö ut. Och jag tycker att här, om jag får vara lite sån, kanske lite mer norrbottniskt temperament hade varit vettigt istället för det här som Ebba Busch nu kom med. Jag tror att vi hade kunnat diskutera det betydligt bättre.
Jo, men jag tror ändå att regeringen måste lägga sig i, för det är de som kan besluta vad som ska vara riksintresse och inte.
Jo,
och vilket ju, som ska väga starkast.
Och där har ju Moderaterna gått ut och sagt att vi ska utreda det, liksom förutsättningslöst kolla om hur ska man utforma det här på ett bra sätt.
Jo, vi, som vanligt så har vi en mer moderat hållning.
Ja, men vi är ett samlingsparti och vill liksom ändå att det är inte så enkelt som att en gör rätt och en har fel eller ett väger tyngre.
Nej, så är det. Okej. Vidare, det handlar också om vårt eget fullmäktige som kommer den 15 juni. Och då med tanke om det här med vindkraft och allt som pratas om väldigt mycket i media nu. Så, och inte minst här lokalt då, så upplever vi att vi måste få en helhetsbild vad egentligen industrin tänker här. För vi har fått, LKAB är väldigt tyst, har varit väldigt tyst sista två åren. Vad är egentligen deras planer? Någonting vet vi i alla fall som jag läste igår om, där de presenterar mer i detalj. Man bygger ett helt nytt sovringsverk för 6 miljarder här och det håller man på att bygga. Och det är ju liksom ingången i malmförädling. Det är ju när malmen kommer från gruvan som man sorterar det. Och det blir en stor och fin anläggning. Och den gamla har ju varit, jag vet inte hur många år sedan, 40-talet kanske.
Som 50-tal i alla fall. Och den är ju då väldigt utdaterad. Man har, med åren har man tryckt in mer och mer utrustning så det är trångt överallt var man går. Och det är svårt att hålla de här säkerhetsavståndet på rörliga delar och så vidare.
Ja. Alltså det är grunden egentligen för att Malmö kommer fortsätta att utvecklas. Så det vet vi. Men just det här med Moströms stora plan, hur tänker man nu kring den? Blir det ett demoverk för järnsvampproduktion? Blir det apatitverk så att Luleå kan få ta emot lite råvaror från Malmberget och förädla det till konstgödsel, gips och så de här sällsynta jordartsmetallerna som man bygger nu i en anläggning för. Men det kommer ju från Malmberget inledningsvis. Och i allt det här då så kommer det hur som helst att behövas mycket energi. Och var ska den komma ifrån? Och det måste vi få reda på. Vi har fått höra lite grann om Vattenfall. De söker ju tillstånd för Storlandet vindpark. Och det är en stor park. Mm. Man räknar med en årsproduktion på 9 terawattimmar. Det är alltså drygt hälften av vad hela Luleälven ger. Men då har vi också fått höra av dem att de har planer på att i Porsche uppföra en vätgasproduktionsanläggning och koppla den till Storlandet. Då blir ju det helt plötsligt någonting annat. För kan man ta tillvara på vindkraftens energi, göra vätgas och lagra vätgasen, då blir den planerbar. Och sen dessutom så har vi fått också vara på samrådsövningar med Svenska Kraftnät som planerar att dra en ny stor kraftledning från Messaure till Vitafors. Och ytterligare en stor kraftledning ska komma hit som dessutom kan komma och dras i norra ändan på flygplatsen och hindra utbyggnad av våran flygplats. Alltså, vi måste få veta vad är de planerna. Och nu har vi lyckats få med oss samtliga partier i fullmäktige så att, och bjuda in de här tre stora aktörerna. De ska komma den 15 juni till fullmäktige för att berätta för oss. Så vi får hela bilden.
Det tycker jag är föredömligt att ni har gjort någonstans. För det kan ju inte vara så att hela kommunen lever i ovisshet för att en annan aktör inte kan ge lite klara besked. Nej, det tycker jag är jättebra att ni har fått ihop det.
Sen får vi ha respekt för att de också hanterar en väldigt stor osäkerhet. Inte minst det här med läget i världen med krig i Ukraina, krig i Mellanöstern och blockering av Hormuzsundet. Det är ju inte säkert att man bestämmer sig för att, och vi bygger alltihop nu. Men om man får den här miljöprövningen igenom, då kan man åtminstone bygga vattenrening som är ett villkor för att man ska klara utsläppskraven.
Och, men, ja, och driva gruvan vidare, det handlar ju om det också i grunden, att man ska kunna liksom fortsätta med gruvverksamhet. Och någonting som troligtvis kommer bli av ändå, det är apatitverket. Det är just det för att kunna börja med att förädla så att man kan få fram sällsynta jordartsmetaller. Och det, apropå den här krisen i Iran, det visar ju sig att man, det är inte bara det här med olja man lider brist på i Europa tack vare det här, utan även gödsel. Och när LKAB bygger man ut det här fullt ut, då kommer man producera gödsel som räcker för hela Europa också.
Det här är ju superbra. Alltså jag menar, tittar man sällsynta jordartsmetaller, Kina äger över 90% av all världens tillgångar just nu. Gödsel, vi är inte självförsörjande på det. Och jag tänker så här, tänk en krissituation, vi kan inte ha gödsel.
Nej, det behöver vi för att kunna få mat.
Ja, alltså det är ju, så bidrar ju Norrbotten till att vi får självförsörjande i Sverige.
Absolut. Vi blir en viktigare och viktigare bit av vår del av världen.
Och så en viktig grej som kommer fram alldeles för lite. Nu är Gällivare igen först ut med att öka förädlingsgraden i den här värdekedjan. Vi hade från början, var det bara styckemalm. Sen började man måla ner och anrika det till fines. Och sen såg man att man kan ju, av det här finaste finesen kan man rulla pellets. Och det har man hållit på med sedan 55. Och nu nästa steg är ju då järnsvamp. Som i princip är 100% järnatomer. Man har reducerat bort syret.
Jo, och det är ju roligt just det här. Att, och det är egentligen ett naturligt steg. Att man vill ju förädla mer och mer. Och då gör man ju bättre och bättre affär också. Och det här är inte någonting nytt i LKAB. Jag personligen jobbat med LKAB för kanske 20 år sedan. Då hade man ju tankar på att ta naturgas från Nordnorge. När man hade hittat då oljefyndigheter i Nordnorge, tänkte man köra naturgas i pipelines ner till LKAB för att då göra järnsvamp, jättelänge sedan. Och då blir det ju inte fossilfritt som det blir med vätgas, men ändå betydligt mindre fossil.
Ja, det blir mindre svavel och många fördelar.
Yes. Ja, ska vi ta lite musik.
Det kan vara dags för det. Grymlings, där gullvivan blommar.
Se hur raskt träden knoppas, ser eken få blad. En bukett ska jag plocka för att göra dig glad. Det ska lysa och dofta i din sovkammare just när guldvivan blommar. Det är härligt att bygga,
lägga sedan på sten,
känna frukterna tynga,
få den granskande ben,
låta livslågan brinna
fast den timmen är sen.
Men det lilla och enkla som jag vårdar så väl, som det mest att tänja, har en plats i min själ. I sin tidiga ungdom ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom finns det stunder att gömma i sin djupaste kärn, som när guldvivan blommar för en törstande själ. Denna gnista ska slockna, detta liv ska förgås, men en lindring i hjärtat är väl tanken. Släktled framför just där guldvivan blommar finns det tröst för en själ. Det är härligt att bygga, som jag vårdar så väl, som är mäktigt att tämja, har en plats i min själ.
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi gå vidare och prata om vad som händer i partiet. Och just idag så är det så att vi ska ha ett strategimöte ikväll. Det är därför Dag är här och gästar oss. Och vi ska diskutera kring våra strategier inför valet. Vi håller ju på med en hel del olika saker kan vi väl säga. Och där är ju bra att vi... Det har blivit helt annat. Det har ju blivit lite ny regi hos Moderaterna i länet, både i Luleå och även här hos oss. Så att, och vi har börjat tycka att det här med samarbete mellan våra kommuner är viktigare än vad vi tror. Så att det känns som vi är på god väg där och har ett riktigt bra samarbete. Jag brukar retas med Luleåborna och säga: vad skulle Luleå vara utan LKAB och Malmberget? Det hade ju ingenting att jobba. Nej, men råvaran kommer ju från Malmberget.
Ja, men det är ändå som du säger. Alltså det här med samarbetet mellan kommunerna. Alltså det är, vi är generellt sett i Norrbotten alldeles för dåliga med det. Men nu tror jag faktiskt att vi är kanske bäst på det i nuläget. Av alla partier.
Ja, vi har ju bland annat, det återkommer vi ju till här sen... För det är någonting viktigare som kommer nästa vecka. Eller nej, det, när är det? Det är till helgen.
Nästa helg.
Nästa helg, just det, det är två viktiga helger. Nu är det ju stämma i Luleå för Moderaterna i Norrbotten. Och nästa helg, då är det riksstämman. Och Då kommer ju Norrbotten att vara, tror jag, ganska väl representerad där nere. Och jag vet att vi har några frågor som vi kommer driva där nere. Kan du berätta lite då?
Ja, det är ju Sverigemöte som vi har där. Och som du tänker på, så i Stockholm. Ja. Och vi kommer ju såklart vara där och prata om att vi ska behålla mer värde i länet, tänker jag. Det är ju stor enhet kring sådana frågor.
Jajamän.
Vi kommer träffa våra kollegor från kommuner och regioner och ministrar av alla dess slag och riksdagsledamöter. Jag tror vi är över 1000 personer som är där på Sverigemöte, som alla är moderata politiker.
Okej.
Okay. Det... Och ett par av dem är väl från Gällivare också, va?
Jo då.
Ja.
Det ska vara så.
Jag har hört att det är rekordstor närvaro från Norrbotten faktiskt.
Okej. Okay. Ja, men det också tycker jag är ett tecken på. Ja, men bara det, om vi faller tillbaka på Asbjörn Thunborg, Jokkmokk. Han har drivit det här med värden. Fast då pratar han, hans idé var ju fastighetsskatten skulle tillfalla kommunen där anläggningen ligger i. Men nu har vi vidgat det perspektivet. Och vad jag förstår så blir det en proposition. Mm. Till Sverigemötet.
Nej, till den här helgen har vi Moderaterna Norrbottens möte i Luleå. Har ju egentligen två propositioner. Den ena kring elpriserna för konsument och industri.
Ja.
Och den andra för värde i länet. Och om den här antas, och nu kan jag säga, det är klart att stämman bestämmer, det är ombud. Alla föreningar har skrivit under på den här i stort sett, så att det är liksom, alla är redan med innan den ens har skickats dit. Då kommer vi skicka den till våra andra län, vi kommer skicka den till partistyrelsen och säga att Moderaterna Norrbotten tycker att vi ska behålla från industrianläggningar, från resursproduktion, från energiproduktion kvar i länet och i regionala fonder och den typen av, det ska stanna här.
Ja, att vi får tillbaka lite grann.
Ja.
Absolut.
Och där kan man ju faktiskt säga, i Gällivare-politiken finns det nog konsensus i alla partier om det här. Det är ingen som säger att nej, det ska inte alls stanna kvar.
Nej, för att Nu pratar vi ju egen sak, men jag känner ju till det att både Gällivare och Kiruna kommuner har haft en ganska god ekonomi innan samhällsomvandlingen.
Mm.
Och det har man inte nu. Nu är vi nästan på, ja, vi lånar ju max och allt sånt.
Det är sinnessjukt stora investeringar som man ska göra, och även om ni har bra löner från gruvorna, som ni säger i och för sig medför andra problem, så är det ju liksom att inte ens era kommuner klarar av de här mångmiljardinvesteringarna det verkligen ska handla om, att flytta om hela städer. Det är ju liksom, alla hade tyckt att det var svårt.
Jo, och jag vet ju att eftersom jag pratar med dem som på båda sidor, alltså både från LKAB och kommunen som var med och skrev avtalet från början, så var det så att man sa att det här är så stort och så komplext så vi måste vara beredda på omförhandlingar under resans gång. Tyvärr har det inte blivit frågan om de omförhandlingar med nya LKAB-ledningen, utan de har kört på bara.
Mm.
Och det har varit lite olyckligt.
Ja, men jag tycker ändå det här som vi sa om enighet mellan partier tycker jag är intressant. För i Region Norrbotten pratar man ju faktiskt, alltså i regionfullmäktige, om att vi ska behålla i länet. Och man hade någon skrivning, det finns något som heter Norrbottenstrategin, som menade, om man ska tolka den ordagrant, så kunde det vara så att vi ska förhålla värden, men det var skrivet på ett sånt sätt att vi typ, vi får noll idag, och de hade skrivit det så klumpigt så hade det kunnat vara vi får noll även i framtiden, fast de hade inte ens tänkt på det. Så vi såg till att det blev en skrivning om att vi faktiskt ska få mer än vad det är idag. Alltså bara sådana saker tänker man inte ens på.
Nej, och vad jag menar med konsensus, det är ju att alla vill ta åt sig äran, men vi är faktiskt starkt pådrivande. Vi bara inte pratar.
Ja, nej, men det tycker jag ändå någonting som skiljer här nu. Alltså, ja. Visst, absolut. Andra partier pratar ju väldigt högt om det här och det ska de ha all ära för. Alltså, jag har full respekt som norrbottning för det. Men jag har saknat den här, hur ser lagförslaget ut som gör att vi får det här? Vad ska de kolla på? Vart är utredningen? Hur ska vi göra det här? Nu finns det. Det är vår proposition nu i helgen och den kommer medföra allt det här.
Jo, och till skillnad från andra partier, alltså där är så mycket liksom man bara säger, staten måste hjälpa oss. Ja, men hur? Det är ingen som liksom kommer med något förslag hur. Alltså det är dåligt med det, då är ju vi mer konkret. Ja, men ta som det här, vi har diskuterat mycket kring det här med energiförsörjning och sådana saker. Men Det är vi som tar initiativ att vi får dit de statliga jättarna kommer till fullmäktige. Så vi får prata med dem och få deras bild. Alltså, för annars hade det varit massa spekulationer som vi har sett senaste tiden nu i media. Olika partier i olika utspel. Ja, men när vi inte har fakta på bordet eller inte vet vad som planeras. Det, man kan ju inte ta kloka beslut.
Nej, men jag tycker att ganska många, alltså som sagt, jag berömmer dem som ändå, vi är ändå norrbottningar, vi ser det här. Men det är ju inte seriöst att säga, ja men vi ska göra det här. Men man har inte kollat, men ta det kommunala skatteutjämningssystemet. Om vi får behålla pengar så finns det en reell risk att det sen bara ändå slussas till Malmö för att de missköter sig. Jo. På grund av vårt nationella system. Och så får det ju inte vara. I den här propositionen som vi tar i helgen, där står det. Så att värdena vi får behålla inte slussas bort i det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är en viktig detalj. Eller värdet på energi, så pratar alla om att ja, men vi ska behålla energi. Ja, fast industrin måste ju fortfarande vara konkurrenskraftig och bedrivas effektivt. Och då splittrar vi på det. Konsumenten har ett pris. Vi ska alltid skydda norrbottningarna och se till att de har rimliga priser. Men industrin måste ta ansvar och ändå liksom också hitta sina sätt. Och då delar vi på det. Det är ingen som pratar om det i Norrbotten idag. Men det gör vi.
Ja, det tycker jag också låter som en klok sak att lyfta fram, så att säga. För det, ja, alltså vi är ju konkreta på något sätt. Vi kommer med förslag som borde vara genomförbara, inte liksom bara, ja, skicka pengar till oss, tack.
Ja, men vi ska ju som Norrbotten kunna utvecklas av egen kraft. Det är klart att alla som vill flytta hit, företagen som vill etablera sig här, de är supervälkomna. Vill statliga myndigheter vara här, kom hit jättegärna. Den norrbottniska gästfriheten är känd, men vi måste också kunna styra vårt eget öde lite grann och utvecklas själva. Och det är det här handlar om.
Jag gillar Birgits nya devis, om man ska kalla det. Vi bär inte plakat, vi har förslag. Apropå då första maj då på fredag.
Tycker jag är väldigt passande.
Jo. Och sen en annan sak. De som är mest kritiska till allt det här med som satsningarna är uppe. Det är skåningar som är rädda för att de ska få högre elpriser. Och undrar hur många av dem som vet om att det är de som får mest pengar i det här kommunala utjämningssystemet, Malmö.
Malmö är sorgebarnet där.
Ja, så hade Malmö funkat som stad och kommun, då hade de kunnat lägga sina pengar på andra saker. Då hade de kunnat utveckla bättre energisystem, som man gör i moderatledda Staffanstorp exempelvis. Där uppar man energisystemet och elnätet så att det är lite mer stabilt och effektivt och välfungerande. Men istället sitter man där och bråkar liksom och klagar. Och vi har ju redan uppoffrat mycket av vår natur. Vad ska de göra? Jag tycker som att det är mycket andras ansvar. Och vi föreslår ju lösningen för att vi ska kunna ta ansvar för Norrbotten.
Mm. Men de är väldigt drabbade av kärnkraftsnedläggning. Speciellt i elområde 4. Och de får ju även sota för Tysklands idiotpolitik på det området.
Oh, ja. Jo. Och där tycker jag hade en spännande diskussion med en anställd från, som har jobbat på Vattenfall, som menar att nej, men det var ju på marknadsmässig grund vi la ner kärnkraften. Och då sa jag det att, och det var ju Tyskland som fattade enväldigt beslut om att lägga ner. Det är klart att det där var så, ja, eller så kan det vara så att Sveriges regering inte klagade för att Miljöpartiet satt med och de tyckte att kärnkraften skulle bort. Men det ville han inte prata om. Det var inte sant.
Nej, och det var ju en intervju för han som var produktionschef på Vattenfall. Han hade ju ett uttalande att det var politiska beslut som gjorde att man la ner kärnkraft.
Ja, Miljöpartiet gjorde ju ett utlägg där de var stoltserade över att de hade lagt ner kärnkraften också. Det vill de inte kännas vid.
Mm. Men idag är de väldigt tydliga med att vi ska inte bygga någon kärnkraft. Och gratulerar Magda, hur du ska få ihop det laget.
Ja.
Jo, det kan inte bli lätt. Hörrni, vi kör lite musik, kanske vi hinner prata lite grann efter musiken, för jag tror vi inte har så många minuter kvar.
Vilka har vi kvar?
15. Vi kör musik. Mm. Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Vi ska prata vidare lite grann om politik och vad vi tror och tycker är viktiga frågor i kommande val. Och jag vet ju att Birgit har ju svarat på en valkompass och då handlar det i Gällivare om tre saker tog hon upp, vet jag. Och det var kompetensförsörjning som är ett stort problem, bostäder och företagsklimat. De tre sakerna tog hon upp i valkompassen. För så är det, och det gäller vad det idag, att vi har ju minus arbetslöshet i princip. Vi har inget folk, alltså de som 2,3%. Jag tror att Arbetsförmedlingen räknar att man har ingen arbetslöshet om det är mindre än 4.
Ja, det är så strukturell arbetslöshet i stort sett.
Och man hör ju, jag som kommer från företagarvärlden, och man hör ju vilka problem de har. Och även alltså mindre entreprenörer som finns här lokalt, även de har fly-in-fly-out-personal som jobbar åt. Det har ju alltid funnits lite så, men det är ganska omfattande nu. Och då är det ju besvärligt allt det här med bostäder på industritomter som Bengt har slagits med mycket. Att man ska kunna ha, att man ska kunna bygga några boende på sin industritomt för att ha folk som kommer och veckopendlar. Men ni har väl haft lite framgång där, Bengt?
Jo, alltså jag märker ju kanske en successiv förändring i attityden, men fortfarande, det har ju varit lite annan var gång man har beviljat sådana här mindre entreprenörsboenden på befintliga industritomter, och ibland med väldigt konstiga motiveringar som absolut inte håller. Men jag ska väl säga att det har blivit en islossning, inte minst nu med de här 240 modulerna på Dundret.
Yes, och jag menar, och de var, jag förstod av hon uttryckte sig, platschefen för LKAB, hon sa det är ju främst till och med som idag bygger sovningsverket. Och kommer de övriga, om domen nu kommer för midsommar från mark- och miljödomstolen och de beslutar att köra, även om de inte kör hela järnsvampverk och apatitverk och allt, så kommer det handla om tusentals, alltså fly-in, fly-out under väldigt lång tid.
Mm.
Och det där är ju ett, ja, det måste man kunna hantera på något sätt.
Det där, alltså de svaren som Birgit hade gett om utmaningar, alltså jag är ju arbetsmarknadspolitiker i Luleå sedan ungefär 3 år tillbaka, så det där sitter jag ju väldigt mycket med.
Ja.
Och skolan och vuxenutbildningen är väl lite så här, det är ingenting man pratar om så mycket förutom den här tvångsförvaltningen som har varit i Gällivare nu, men idag utbildar vi ju folk till arbetslöshet i stora delar av Sverige. Och vi har ett utbildningssystem som kanske inte funkar, men de ska till yrkesförberedande program i huvudsak kanske, ser ju vi, det är dit vi är på väg, men det går inte snabbt nog. Och kommunerna samarbetar inte alltid så bra som man kanske skulle kunna göra. Och det tror jag är jätteviktigt att vi får det där att funka. Så ni behöver ju folk, och det finns folk som kanske egentligen gör fel yrkessysselsättningar i Norrbotten idag som skulle kunna jobba i Gällivare exempelvis, tror jag.
Absolut, och vi vet ju också att det är rätt mycket folk från Norrbotten som kommer hit och veckopendlar som jobbar i Gällivare. Ekonomichefen är en sån, hon bor i Kalix och är Gällivare ekonomichef på veckan, men hon berättar att hon vet ju att Kalix, mycket entreprenörer från Kalix som på söndag kväll hoppar i bilarna och åker upp till Malmfälten för att jobba på veckorna.
Mm. Jag har många vänner som har gjort samma sak liksom över sommaren eller delar av året, åkt och pendlat och jobbat i Gällivare, liksom. Det är ganska vanligt.
Mm.
Ja, vi har ju ett av våra största maskinentreprenörsföretag, Maskintjänst. Ursprunget är ju Kalix. De kommer från Kalix. Göran Eriksson som startade då. Och de har ju jättemånga chaufförer från Kalix-trakten i sina maskiner.
Mm. Men sen det här med bostäder tycker jag är intressant. För det är ingenting som man pratar om överhuvudtaget egentligen, känns det som, i Sverige just nu. Om man ska vara helt ärlig.
Nej, och det är ju ett bekymmer. Och det som lite tråkigt i det här också, det är ju samhällsomvandlingen igen som har gjort att vi har en fastighetsmarknad som inte är riktigt sund. För man sa ju från LKAB-sidan när man skrev det här avtalet med kommunen att det ska handla om utveckling före avveckling. Men tyvärr har det blivit tvärtom. Mm. För man har rivit fortare än man har hunnit bygga. Man har faktiskt legat ungefär 100 bostäder minus hela tiden. Mm. Nu börjar man väl komma ikapp lite grann, men fortfarande så, och med tanke på att så många företag köper villor.
Mm. Det där är ju ett otyg som vi ser i miljöbygg- och räddningsnämnden, att man köper upp både lägenheter och villor och så bor man, deras fly-in fly-out personal bor där, och det snevrider ju den lokala bostadsmarknaden.
Ja, den är inte sund bostadsmarknaden.
Och sen har vi jättemånga, liksom, om man tänker på nationell nivå. Vissa saker kan man göra lokalt, men alltså med olika typer av regler. Man får inte omvandla befintliga lokaler och byggnader till bostäder överhuvudtaget i vissa fall. Alltså det är så mycket krångel.
Krångel Sverige.
Jo, tack.
Ja. Ja. Men det var några viktiga frågor. Det är nog mer viktig fråga vi vill lyfta fram. Skolan har vi ju pratat mycket om, men där är det på gång att hända. Och där faktiskt det råder det politisk enighet att det förslag som skolchefen har tagit fram, det handlar om politisk stöttning för det. Och det låter väldigt positivt.
Jag skulle säga att det finns en risk nu. Alltså jag tänker, de här valen, även om man inte tänker på det, hör ju som ihop ibland. Med alla företagsetableringar i Luleå så pratar vi mycket om barackbostäder och moduler och så vidare, att vi också har ett starkt samhälle som har en fungerande socialtjänst, som har integrationsinsatser och den biten, och det här att ställa krav, se till att det blir rätt ordning och reda. Det finns ju en risk att det inte är så efter riksdagsvalet 2026, att man går till lite mer slapphänthet igen.
Gud förbjuder.
Ja.
Nej, det är annorlunda tider och ett väldigt, lite grann av ett ödesår för Gällivare med tanke på det här, och förutom att det är ett val då, men just industrietablering, och man pratar så lite om vad som egentligen händer med de här stora satsningarna. För vi har ju inte bara LKAB, vi har ju Aitik som, de är ju full gång med att bygga helt nytt där ute också. Aitik City kallar man det för. Förråd, verkstäder, kontor byggs, och det kommer att vara hundratals bygg- och entreprenadjobb där också. Men ska vi börja avsluta dagen, så vi har inte så mycket kvar, och prata lite grann vad som är på gång i Gällivare, vad som stundar.
Ja, jag gick ju in och kollade på kommunens evenemangssida, och närmast har vi då säsongsavslutning på Dundret, man kallar det för Meltdown. 29 april till 3 maj, det är väl över en helg då förstås.
Ja, det är kommande helg. Ja. Mm. Så är det. Det är den helgen som är sista, och då blir det olika evenemang för den alpina sidan. Sen är det ju företagargrej som är stor. Återkommande Gällivaregalan. Ett arrangemang där både den offentliga sidan och företagarvärlden delar ut utmärkelse till olika människor och företag som har gjort något bra under förra året. 8 maj.
Och jag tycker det är viktigt att företagen och deras representanter får känna sig stolt och skina lite grann.
Jo, det är med årets företagare har jag själv varit med och delat ut ett antal gånger, och Man blir imponerad av många småföretag som gör ett fantastiskt jobb. Och företagarna som förening, de har ju faktiskt grävt lite grann och tagit reda på innan man utser någon. Så de som har fått priset, man har blivit förvånad vilken fin verksamhet de är, när man fördjupar sig lite i vad de håller på med.
Det är jätteviktigt att man lyfter positiva exempel på det här sättet. Så att det är ett sätt i alla fall att visa någon form av uppskattning.
Yes. Och i år har man gjort ett mycket bra arbete, och jag får ju inte säga vem det är, men det är ett bra val tycker jag.
Ja, jag tycker det i stort sett varenda gång har det varit bra val.
Jag har till och med själv fått det priset 1996.
Ja, och jag också en gång i tiden, men det var länge sedan. Sen ska vi få äntligen dra nytta av att vi har byggt så fin ridanläggning i Gällivare. Så nu ska de ha sina första tävlingar den 9 maj. Och det är många år sedan man har haft tävling här vid klubben. Och det är jättekul. Vi har en toppenanläggning. Och så har vi ju då Firros MS Meet. Helgen före midsommar.
Ja.
Och nu säger vi Nisse, nu ska vi köra musik och avsluta och tacka för idag.
Vintern rasar, flyttar våra fjällar, rivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommar här i purpur och vågor, guld i belagda asur skiftande.